Praise the Lord.
Prisad vare Herre.
Hallelujah.
Halleluja.
The scripture said Jesus sat down and taught them.
I Bibeln står det att Jesus satte sig ner och undervisade.
Amen. So we're going to do the same thing.
Så vi ska göra samma sak.
Praise the Lord.
Prisad vare Herre.
We want to explore today the work of the Holy Spirit in your life.
Idag ska vi hålla på och titta på den heliga andes verk i ditt liv.
So let's get right into it.
Så vi sätter väl igång direkt.
We're going to read two scriptures.
Vi ska läsa två bibelställen.
Jeremiah 1 and 10.
Jeremia 1 och 10.
He said, "See, I have appointed you the oversight of nations and kingdoms to root out, pull down, to destroy and overthrow, to build and to plant."
Ja, jag sätter dig idag över folk och riken för att du ska upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera.
Romans 8 and 29.
Och så Romarbrevet 8 och 29.
For those whom he did foreknow, whom he was aware of beforehand, he destined from the beginning to be molded into the image of the Son, that he might become the firstborn among many brethren.
Till dem som förut har blivit kända av honom, de har han också förut bestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder.
Praise the Lord. We got the water.
Fick vi vatten också.
Let's pray together.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for today.
Fader, vi tackar dig idag.
We ask, O God, that you open our hearts and our spiritual eyes.
Be att du öppnar våra hjärtan och våra andliga ögon.
Lord, as we explore the word of God together.
När vi tränger in i Guds ord tillsammans.
And O God, bring us to that place that your spirit is full grown within us.
Och Herre, vi ber att du led oss in i ett liv där din heliga ande kan vara fullt utvecklad och fullväxt i våra liv.
Father, that we might understand what it means to see the enemy under our feet.
Fader, hjälp oss så att vi kan förstå vad det är att ha fienden under våra fötter.
In Jesus name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
I'm going to ask you a question.
Jag ska ställa en fråga till er.
I want you to think about it for a minute.
Och jag vill att du tänker efter ett tag.
You don't have to answer me.
Och du behöver inte svara mig högt.
But I want you to think about it.
Men jag vill att du ska tänka på det.
Do you know your soul from your spirit?
Kan du skilja din själ från din ande?
Can you tell the difference in those two things within you?
Kan du säga skillnaden mellan dessa två? Inom dig.
Now remember, you don't have to answer me.
Nej, du behöver inte svara mig.
It's very critical that you come to an understanding of this.
Men det är väldigt viktigt att du förstår detta.
And as you grow spiritually,
och allt eftersom du växer andligt,
then there is going to be a development within you.
Så måste det ske en utveckling inom dig.
To where you understand that difference.
Tills du förstår skillnaden.
The Spirit of God speaks through your spirit.
Därför Guds ande talar genom din ande.
When he receives something from the Father,
när han tar emot någonting av Fadern,
it is released into your spirit.
Så frigörs det i din ande.
And if you understand what your spirit is,
och om du förstår vad din ande är,
then you know whether it's received from God or not.
Då vet du också om det du har tagit emot kommer från Gud eller inte.
Yesterday we spoke to you about a maturity that's coming to the body of Christ.
Igår talade vi om en mognad som ska komma till Kristi kropp.
It is God's will for every Christian to grow up.
Det är Guds vilja för varenda kristen att växa till.
God has chosen you for a purpose.
Gud har utvalt dig för ett syfte.
Now we have for years we've thought we understood God's purpose.
I åratal så har vi trott att vi har förstått Guds syfte.
We've been born of the Holy Spirit.
Vi har fötts av den helige ande.
We've spoken in tongues.
Vi har talat i tungor.
We have exercised the gifts of the Spirit.
Vi har utövat och använt de andliga nådegåvorna.
We have danced and praised and worshiped the Lord.
Vi har dansat och prisat och tillbett Herren.
And we have understood some of the spiritual dimension.
Och vi har förstått en del av den andliga dimensionen.
But all of this with God is not the end, it's the beginning.
Men allt detta som alltså kommer från Gud, det är inte slutet, det är bara början.
Some people think when this happens in their life that they've just started, you know, that that's the end of everything with God.
En del tror att när de får uppleva detta så har de nått fram, men det är inte sant, för det är bara början.
But it is just the beginning with God.
Det är bara början med Gud.
In 1 Corinthians chapter 10.
I första Korinthierbrevet 10.
Paul talks about the time that Moses led the children of Israel out of the land of Egypt.
Jag talar Paulus om den tiden då Gud ledde Israels barn ut ur Egypten.
And in the first verse of that chapter,
och i tionde kapitlets första vers,
he says that they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Där står det att de alla blev döpta till Moses och i molnskyn, i havet.
They had had the blood applied in Egypt.
Blodet hade de haft nytta av i Egypten.
Which is a type of being born again.
Det är en förebild på att bli född på nytt.
And then Paul says they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Och sen står det att de blev döpta till Moses i havet och i molnstoden.
And so we see here a type of people who are saved and baptized and filled with the Spirit.
Så här, det här är en bild på ett Guds folk som är pånytt födda och döpta i vatten och döpta i den heliga ande.
But being filled with the Spirit and being mature in the Spirit are two entirely different things.
Men att vara fylld med ande och att vara mogen, det är två helt skilda saker.
Most of God's people have never realized the purpose of the Holy Spirit in their life.
De flesta av Guds barn har inte förstått vilket syfte det är med att Guds ande finns i deras liv.
The reason that God has put the Holy Spirit in our life.
Skälet till att Gud har lagt sin ande i våra liv.
Paul gives us a hint of it.
Men Paulus ger oss en ledtråd.
In the book of Galatians chapter 1 verse 15 and 16.
I Galaterbrevet 1 15 och 16.
He says that God chose him before his mother's before he was born, excuse me.
Där säger han att Gud utvalde honom i moderlivet redan innan han var född.
And he said God chose him to reveal his son in him.
Och han säger att Gud utvalde honom för att uppenbara sin son genom honom.
The purpose of the Holy Spirit.
Det här är syftet med den heliga ande.
The far-reaching purpose of the Holy Spirit.
Det yttersta syftet med den heliga ande
is to reveal the Son of God in you.
Det är att Guds son ska uppenbaras i och genom dig.
And if the Son of God has not been revealed in you,
om Guds son inte har uppenbarats i dig,
then the Holy Spirit has not fulfilled his purpose.
Då har den heliga ande inte uppnått sitt syfte.
I don't care how many miracles you see.
Det spelar sen ingen roll hur många mirakel du ser.
Or how many things that are outward demonstrations.
Eller hur många yttre manifestationer.
Of the gifts of the Spirit.
Av andens gåvor.
If Jesus Christ himself is not seen through you.
Om Jesus Kristus själv inte kan ses i och genom dig.
Then the purpose of the Holy Spirit has not been realized in your life.
Då har den helige andes syfte inte förverkligats i ditt liv.
God called Jeremiah.
Gud kallade Jeremia.
And he said I've called you to do something, Jeremiah.
Jeremia sa Gud, jag har kallat dig att göra någonting.
I want you to root out, pull down, destroy and overthrow.
Jag vill att du ska riva ner och rycka upp och förstöra.
And then he said I want you to plant and build.
Men jag vill också att du ska uppbygga och plantera.
It would be wonderful if the Lord could just plant and build in our heart, wouldn't it?
Det vore underbart om Gud kunde sätta igång direkt och bara uppbygga och plantera.
But unfortunately he can't do that.
Men olyckligtvis så kan han inte göra så.
The first thing that God has to do in our life.
Det första Gud måste göra i våra liv.
He's got to root out, pull down, destroy and overthrow.
Det är att han måste uppbrycka, nedbryta, förgöra och fördärva.
Because the things that God wants to do are hindered by the things that are in our life.
Därför att det Gud vill göra hindras av saker som finns i våra liv.
So the first work of the Holy Spirit in your life.
Så den första uppgiften för den helige ande i ditt liv.
When he begins to really work within you.
När han verkligen sätter igång och arbetar i dig.
When you really surrender to him.
När du verkligen underordnar dig honom.
He's going to pull down, destroy, overthrow and so on.
Då sätter han igång och rycker upp och bryter ner och förgör och fördärvar.
God has to do this in order to clear off the property, so to speak.
Gud måste göra det här för att bereda väg, bereda mark.
If you were going to build a new building,
om du ska bygga ett nytt hus,
and there was an old building sitting there,
och där på tomten finns ett gammalt hus,
you wouldn't build around the old building.
Då bygger du inte upp väggar omkring det gamla huset.
You would tear down the old building first.
Först river du det gamla.
And you would get out every remnant of the old building.
Och du skulle göra det av med allt som fanns i bygget.
And then you would put the new building in.
Sen, när allt är borta, så sätter du igång och bygger det nya huset.
I used to work in construction.
Jag brukade jobba som byggnadsarbetare.
And sometimes we had to do that.
Och det var ibland när vi skulle bygga så fick vi börja med att riva.
We had to tear down something before we could start to build.
Vi fick riva innan vi kunde börja bygga.
The Lord wants to rebuild in your life.
Och Gud, han vill börja återuppbygga i ditt liv.
But he is not going to build upon what's there.
Men han tänker inte börja bygga på det som finns där.
It has to come down.
Det måste brytas ner.
Everything that we have built in the flesh must come down.
Allt sånt som vi har byggt i köttet måste rivas ner.
One of the problems that we have spiritually.
Och ett av de problem som vi har andligt sett.
Is that we take all the nice and the right things that God has given us.
Det att vi tar vara på alla de trevliga, goda saker som Gud har gett oss.
And we build them on the wrong foundation.
Och så bygger vi med dem på fel grund.
And so the Lord has to let the storm come to our life.
Och då måste Gud låta stormen komma in i vår liv.
To make our house fall.
För att vårt hus ska falla.
Why do you think God allows that?
Varför tror du Gud tillåter detta?
Because God loves you.
Det är därför att Gud älskar dig.
He doesn't want you to be built upon the sand.
Han vill inte att du ska byggas upp på sanden.
He wants you to be built upon the rock.
Han vill att du ska byggas upp på klippan.
And if you're built on the sand, the storm will destroy your house.
Och om du bygger på sanden så kommer stormen att riva ner ditt hus.
Have you wondered why these things come to your life?
Har du funderat över varför prövningar kommer i ditt liv?
And spiritually we always seem to be falling apart.
Och varför vi hela tiden verkar gå sönder andligt?
Almost the time we say, well, the devil's doing it.
Och vad vi gör är att vi skyller på djävulen.
And
det mesta
probably is.
Och ofta är nog djävulen inblandad.
But we fail to understand that God has allowed it.
Men vad vi glömmer, det är att Gud tillät det.
In order to bring us to that place that we understand what he's really doing in our life.
För han vill föra oss till en punkt där vi verkligen kan förstå vad han håller på att göra i våra liv.
All right, the work of the Holy Spirit, as I said, the first work is to tear down, root up and destroy.
Alltså den helige andes första uppgift när han kom in i våra liv, det är att rycka upp och bryta ner och förgöra och fördärva.
And the first thing that we expect God to do.
Och det första vi förväntar oss att Gud ska göra
is to deal with our sins.
Det är att ta itu med våra synder.
Isn't that what we think God's going to do?
Det är väl det vi förväntar oss, eller hur?
We want God to take all of the bad things out of our life.
Vi vill att Gud ska ta bort allt det som är dåligt i våra liv.
But we have a problem there.
Men då uppstår ett problem.
God doesn't want to take all the problems out of our life.
Gud vill inte ta bort alla problem ur våra liv.
Like I said last night.
Det var som jag sa igår kväll.
If God took away all the problems out of your life.
Om Gud tog bort och befriade dig från alla problem i ditt liv.
You'd think you were perfect.
Då skulle du inbilla dig att du var fullkomlig.
And there'd be something else that God had to tear down.
Och då var det ju något nytt som Gud måste bryta ner.
So, let me go back through what I said last night.
Jag ska upprepa en del av det jag sa igår kväll.
Some of you weren't here last night.
En del av er var inte med.
And I want you to understand this.
För jag vill att ni ska förstå detta.
I became extremely burdened about some weaknesses in my life.
Jag hade en del svaghet i mitt liv som bekymrade mig.
Amen. Spiritual weakness.
Andliga svagheter.
Most of us have them, don't we?
De flesta av oss har andliga svagheter, eller hur?
We have little problems, don't we?
Vi har en del små problem.
Well, I was crying out to the Lord.
Så jag ropade till Herren.
And I said, God, I want you to deliver me from this weakness.
Och jag sa, Gud, jag vill att du ska befria mig från mina svagheter.
And I really cried out to God.
Jag ropade verkligen till Gud.
Well, I guess I finally got the Lord's attention.
Och till slut lyckades jag få Herrens uppmärksamhet.
And one day he began to speak to me.
Så en dag började han tala till mig.
I said, Lord, I want you to deliver me from this weakness.
Och jag sa, Herre, jag vill verkligen att du befriar mig från den här svagheten.
And the Lord spoke to me and said, no, I'm not going to do it.
Och Herren han sa till mig att nej, det tänker jag inte göra.
Not now.
Inte nu.
He said, if I did, you would think you were perfect.
Därför att om jag gjorde det så skulle du inbilla dig att du var fullkomlig.
And then he began to speak to me again.
Och så fortsatte Gud att tala till mig.
He said, it's not your weakness that bothers me.
Han sa, det är inte dina svagheter som bekymrar mig.
It is your strength.
Utan det är din styrka.
I began to remember something about the apostle Peter.
Och då drog jag mig till minnes någonting i aposteln Petrus liv.
Remember what Peter said to Jesus on the night of the betrayal.
Kommer du ihåg vad Petrus sa till Jesus den kväll Jesus blev förrådd?
Jesus said to the disciples, one of you is going to betray me.
Jesus sa till lärjungarna att en av er kommer att förråda mig.
And Peter came and said, Lord, though all deny you, I won't deny you.
Och Petrus han gick till Jesus och sa att om alla andra överger dig så ska jag inte göra det.
Lord, I'm ready to die with you.
Jag är beredd att ge mitt liv för dig.
That's what he said.
Det sa Petrus.
But what happened to Peter?
Men vad hände sedan?
Jesus said something to Peter.
Jesus sa någonting till Petrus.
He said, Peter, you're going to deny me 3 times before this night's over with.
Petrus, innan natten är över så ska du förneka mig 3 gånger.
Why wasn't any of the other disciples involved in the denial?
Varför var inte någon av de andra apostlarna eller lärjungarna inblandade i den här förnekelsen?
Why is it just Peter that denied the Lord?
Varför är det bara Petrus som förnekade Herren?
Peter says, Lord, I will never deny you.
Petrus sa själv att jag kommer aldrig att förneka dig.
And that's the very thing that he did.
Men det var exakt det han gjorde.
He denied the Lord.
Han förnekade Herren.
The Lord had to break that strength in Peter.
Herren var tvungen att knäcka den här styrkan i Petrus liv.
Before he could use him.
Innan han kunde använda Petrus.
God had to allow Peter to be tested there.
Gud var tvungen att tillåta Petrus bli prövad.
To break that strength.
Att bryta den här styrkan.
Because that strength was going to be in the way of the Holy Spirit.
Därför att den styrkan skulle stå i vägen för den helige ande.
And so God allowed him to be tempted and he failed.
Gud tillät Petrus att bli prövad och Petrus misslyckades.
Well, like I said last night, I made a list of my strengths.
Som jag berättade igår kväll så gjorde jag en lista över de olika starka sidorna i mitt liv.
They were places where I felt that I would never fail God.
Jag hade vissa starka sidor där jag upplevde att där skulle jag på de områdena skulle jag aldrig svika Herren.
Let me ask you a question this afternoon.
Jag skulle vilja ställa en fråga till dig.
Do you have places in your life that you feel like you'll never fail God?
Har du områden i ditt liv, egenskaper där du känner så här, på det området där kan jag verkligen stå för Herren, där kommer jag aldrig att svika honom.
A good moral person you are?
Har du en god moral?
A honest person?
Är du en ärlig människa?
And you know that you'll never fail the Lord in those things.
Har du så stark ärlighet så du vet det att du kommer aldrig att svika Herren genom oärlighet.
Be careful.
Var försiktig.
After I made this list of my strengths.
När jag hade gjort den här listan över mina styrkor.
I began to notice that one at a time.
Så upptäckte jag att på punkt efter punkt.
God allowed every one of my strengths to be compromised.
Så tillät Gud att jag på varenda område där jag upplevde mig stark där fick jag också misslyckas.
Now, like I said last night, I didn't rob a bank or run off with somebody else's wife.
Som jag sa igår så handlade det inte om sådana synder som att jag blev bankrånare eller att jag stack iväg med någon annans hustru.
But the Lord allowed me to fail in such a way that I knew my strength was no good.
Men Gud tillät mig misslyckas på sådana sätt att jag själv blev medveten om att mina starkheter och mina starka sidor inte var tillräckliga.
And one at a time I had to mark them off the list.
Och på punkt efter punkt fick jag plocka väck de här från listan.
Till I had nothing left.
Och till slut så fanns det inget kvar.
There was nothing left in my life that I could count on.
Fanns inget kvar i mitt liv, någon stark sida som jag kunde räkna med.
I can remember that day as if it was today.
Och jag kommer ihåg den dagen som om det vore igår.
I just laid on the floor.
Jag låg på golvet.
I put my face in the rug.
Jag låg med ansiktet mot mattan.
And tears were just flooding my heart and my eyes.
Jag grät både i mitt hjärta och tårarna strömmade ner för kinderna.
And I was confessing this before God.
Och jag bekände inför Gud.
I said, God, I've preached all these years.
Jag sa, Gud, jag har predikat i en massa år.
And yet I am a complete and total spiritual failure.
Och ändå är jag ett komplett andligt misslyckande.
And I cried out to God.
Och jag ropade till Gud.
I said, God, I am spiritually bankrupt.
Och jag sa, Gud, jag har upplevt andlig konkurs.
There's not one thing in my life that's worth anything to you.
Det finns inte ett en dugg i mitt liv som har något andligt värde för dig.
I'm not worth anything spiritually.
Jag är inte värd ett enda dugg andligt sett.
It was at that time that God spoke to me.
Då talade Gud till mig.
And you know what God said to me?
Vet du vad Gud sa?
It just shocked me.
Och det chockerade mig.
I was laying on the floor just crying.
Jag låg där på golvet och grät.
Praying.
Bad.
And God said to me, "Welcome to the kingdom."
Och Gud sa till mig, "Välkommen till riket."
It shocked me.
Det chockade mig.
I sat up.
Jag satte mig upp.
And I said, "What did you say, Lord?"
Vad sa du, Herre?
He said, "Welcome to the kingdom."
Välkommen till Guds rike.
And he quoted to me Matthew 5 and 3.
Och så citerade Gud för mig Matteus 5 och 3.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom.
Saliga är de som är fattiga i anden, för de hör himmelriket till.
That word in the Greek, the word poor, is the strongest word that there is in the New Testament for that description.
Och det grekiska ordet för fattig som står där, det är det starkaste ordet som finns för fattigdom.
It doesn't mean just to not be rich.
Det innebär inte bara motsatsen till att vara rik.
It means that you are so destitute if somebody doesn't help you, you're going to die.
Det innebär att vara i sånt behov att om jag inte får någon hjälp av någon så kommer jag att dö.
At that moment the spirit of God began to flood my life.
I det ögonblicket så började den heliga ande flöda i mitt liv.
And I began to understand what God was doing.
Och så började jag förstå vad Gud höll på att göra.
Now let's remember what the work of the Holy Spirit is.
Låt oss komma ihåg vad den heliga andes verk är.
The work of the Holy Spirit in you is to reveal the Son.
Det handlar ju om att den heliga ande ska uppenbara Guds son i dig.
It is not to make you a better person.
Det handlar inte om att göra dig till en bättre människa.
Should I say that again?
Ska jag upprepa detta?
The work of the Holy Spirit is not to make you a better person.
Den heliga andes uppgift är inte att göra dig till en bättre människa.
His work in your life is to reveal the Son.
Hans uppgift i ditt liv är att uppenbara sonen.
Now, we have thought for a long time that that's what God just came into our life to make us better.
Men vi har trott ganska länge att Gud sände sin ande i våra liv för att vi skulle bli bättre människor.
I was raised in a church.
Jag växte upp i en församling.
When you got saved,
där man blev frälst.
They told you, now if you keep the Ten Commandments,
och så sa de att om du nu håller de tio buden,
then you're going to be all right with God.
Då kommer du ha det bra med Gud.
And so I tried.
Så jag prövade detta.
But I wasn't saved to begin with.
Men det frälste mig inte.
And I had a problem with those things.
Och jag fick problem med de här grejerna.
But you know, I found out something else.
Men så upptäckte jag också något annat.
I found out the purpose that God gave the law.
Jag upptäckte att syftet bakom att Gud gav lagen, Mose lag.
God didn't give you the law so you would keep it.
Gud gav inte dig lagen för att du skulle hålla den.
He gave you the law because he knew you'd break it.
Han gav dig lagen för han visste att du skulle bryta mot den.
Now do you say, does God want us to break the law?
Ja, men säger du, menar du att Gud vill att vi ska bryta mot lagen?
Well, certainly not.
Nej, naturligtvis inte.
But by breaking the law we condemn ourselves to death.
Men genom att bryta mot lagen så dömer vi oss själva till döden.
Whenever we violate the law of God,
därför att när helst vi bryter mot Guds lag,
then it ministers death to us.
Då innebär det död för oss.
And separation from God.
Och skilsmässa från Gud.
So the purpose of the law,
så syftet med lagen,
was not to make me a righteous person,
var inte att göra mig till en rättfärdig människa,
but to show me how unrighteous I really am.
Utan att visa mig hur orättfärdig jag verkligen är.
Now, men have misunderstood the purpose of the law.
Detta lagens syfte har människor missförstått.
But this is what Paul tells us.
Men det är det Paulus undervisar oss om.
The purpose of the law is to show a man how far he is from God.
Att syftet med lagen, det är egentligen att visa människan hur långt borta från Gud hon befinner sig.
And don't think for one minute that you have kept the law of God.
Och du ska inte inbilla dig eller tänka dig för en enda sekund att du har hållit Guds lag.
Now you could say to me,
du kan säga till mig,
Brother Potter, I've kept 99% of it all my life.
Du kan säga att jag borde Potter, jag kan säga att jag har hållit 99% av detta i hela mitt liv.
All right, let me give you the conclusion of the law.
Ja, då ska jag bara ge dig sammanfattningen av lagen.
If you violate one law one time.
Det är att om du bryter mot en lag, ett bud, en gång,
you are condemned to spiritual death.
Då är du dömd till andlig död.
Imagine being hung over hell on a chain with 600 links in it.
Tänk dig att du hänger över helvetet i en kedja som består av 600 länkar.
How many links do you have to break?
Hur många av de här länkarna måste du krävs det att du får klippa av?
How many links have to break before you go to hell?
Hur många länkar måste brista för att du ska hamna i helvetet?
Do you have to break half of them?
Måste du bryta 300?
300? No. 100?
100 länkar?
No.
Nej.
All you have to do is break one.
Det räcker med att du bryter sönder en länk.
And you drop into hell.
Så faller du ner i helvetet.
So if you think that you're going to find God by the law, you're wrong.
Så om du tror att du kan finna Gud genom lagen, så
all the law,
fel.
The purpose of the law is to show you that it is impossible to save yourself.
Syftet med lagen är att visa dig att det är omöjligt för dig att frälsa dig själv.
That's why God gave it to us.
Det är därför Gud gav oss lagen.
Was to show us how far we really are from God.
För att visa oss hur långt borta vi är från Gud.
And Jesus came and said, "Let me explain it to you a little bit further."
Och Jesus, han utvecklade det här lite vidare.
Jesus said that if, you know, the law says that you shall not commit adultery.
Han sa, om lagen säger att du ska inte begå äktenskapsbrott.
But Jesus said, "I say unto you that if you lust after another person, you've already committed adultery in your heart."
Så säger jag att om du, det räcker med att du har begärelse i ditt hjärta, så har du redan begått äktenskapsbrott.
The law says thou shalt not kill.
Lagen säger du ska inte döda.
But how many of us have murdered somebody in our heart?
Men hur många är vi inte som har mördat någon i våra hjärtan?
How many of us have done that?
Hur många av oss har gjort det?
How many of us have coveted something somebody else had?
Hur många av oss har haft begärelse till någonting som någon annan ägt?
If you covet what somebody else has, you're a thief in the eyes of God.
Om du har begärs efter något som någon annan äger, så är du en tjuv i Guds ögon.
Now, are you willing to stand before God today?
Är du villig att stå inför Gud idag?
And be judged by that criteria?
Och bli dömd efter de här kriterierna?
If you are your foolish person.
Om du är det, då är du en dåre.
The Bible says that by the works of the flesh no man can be saved. By the works of the law, excuse me.
Bibeln säger att genom laggärningar blir inget kött frälst.
No man can be saved by the law.
Ingen människa kan bli frälst genom lagen.
It is impossible to be saved by the law.
Det är omöjligt.
There is only one way that we can understand salvation.
Det finns bara ett sätt för oss att förstå frälsningen.
And that is by the grace of God.
Det är genom Guds nåd.
God gave you his grace.
Gud gav dig sin nåd.
God gave you his favor.
Gud gav dig sitt välbehag.
A favor that you did not earn or you did not deserve.
En tjänst, hans välbehag, något som du inte förtjänade eller hade gjort dig förtjänt av.
No wonder John Newton called it amazing grace.
Det är inte att undra på att John Newton skrev förunderlig nåd, underbar
Halleluja. That God freely forgave us.
Detta att Gud frivilligt, fritt förlät oss
in Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
Now, let's go back to that scripture in 1 Corinthians 10:1.
Vi går tillbaka till det här stället i Första Korinthierbrevet 1:10.
It says that they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Det står där att de döptes till Mose i havet och i molnstoden.
In Ephesians chapter 4,
i Efesierbrevet 4,
it says, for by one spirit are we baptized into one body.
Genom en ande är vi döpta till en kropp.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Whenever Christ came into your life.
När Kristus kom in i ditt liv.
That's what we call it, isn't it?
Det är det vi brukar kalla det för, eller hur?
When we were born again.
När vi blev pånyttfödda.
Christ came into my life.
Så säger vi att Kristus kom in i mitt liv.
And he did.
Och det gjorde han.
Ah, but there's something greater that happened.
Men någonting större hände också.
Something far greater that happened.
Något mycket mycket större.
Hallelujah.
Halleluja.
You were made a part of him.
Du blev en del av honom.
Hallelujah. That's the work of the Spirit of God.
Det är det som är Guds andes verk.
You were made a part of him.
Du blev gjord till en del av honom.
By one spirit were you baptized into one body.
Genom en ande blev du döpt in i en kropp.
Go through the book of Ephesians and look at all the times Paul talks about being in him. I said go through the book of Ephesians and see all the times that Paul talks about being in him.
Läs igenom Efesierbrevet och se hur många gånger det så talas om att vara i Kristus, i honom.
All right. We have to understand that God has put us in him.
Vi måste förstå att Gud har satt oss i Kristus.
There's only one person going to heaven.
Det finns bara en person som kommer till himlen.
Just one.
Bara en enda.
Just one person.
Bara en person.
Jesus Christ.
Det är Jesus Kristus.
Nobody else but him.
Ingen annan än han.
Hallelujah.
Halleluja.
And us who are in him.
Och så vi som är i honom.
That's why it's called the mystical body of Christ.
Det är därför det kallas för den hemlighetsfulla Kristi kropp.
We are saved in him.
Vi är frälsta in i honom.
There is no other salvation except in him.
Finns ingen annan frälsning än i honom.
I have more to say about that this evening.
Ikväll kommer jag att tala mer om det.
I just want to get it started here.
Jag vill bara sätta igång här i eftermiddag.
Let the Holy Spirit dig a hole there for us to plan in after a while.
Jag vill att den helige ande ska gräva ett hål som vi kan komma i sen.
All right, the Lord is doing a work in our life.
Herren håller på att göra ett arbete i våra liv.
He's tearing down and tearing out.
Han rycker ner och river ner och rycker upp.
He's tearing out something that we would like to hold on to.
Han rycker upp någonting som vi vill hålla fast vid.
He's tearing out our strength.
Han håller på att rycka upp vår styrka.
Your strength is the very thing that is standing in the way of God revealing his son through you.
Därför att din styrka är det som står emellan dig och Gud och hindrar honom från att uppenbara sin son i dig.
Now I don't want you to confuse what I'm saying today.
Jag vill inte att det ska förvirra dig det jag säger idag.
God doesn't want you to go out here and do the wrong things.
Jag menar inte att Gud vill att du ska gå ut och göra dåliga saker, fel saker.
But he also knows that the spiritual battle that you're involved in is a hard one.
Men han vet att den andliga kamp som du utkämpar är svår och hård.
And he knows that you cannot make it in your own strength.
Och han vet att det klarar du inte av i din egen styrka.
In Isaiah the 40th chapter,
i Jesajas 40:e kapitel,
it says they that wait upon the Lord shall renew their strength.
Står att de som väntar eller bidrar efter Herren, de ska få en ny kraft.
That's an interesting scripture.
Ett intressant bibelställe.
When you take the word wait,
därför att där står talas om att vänta, och ordet vänta.
And begin to study that Hebrew word.
På hebreiska, om du studerar det.
The concept of that word in the beginning was a person weaving a basket or weaving a rope.
Så själva ordets ursprungliga betydelse var, handlade om en människa som flätade en korg.
Have you ever weaved anything at all, a basket or something like that?
Har du flätat någonting, en korg? Eller?
I did when I was a child.
Jag gjorde det när jag var barn.
Well, it takes time, doesn't it?
Och det tar tid.
You don't just sit down and do it in 2 seconds.
Det är inte någonting man bara slänger ihop på ett par sekunder.
If you're going to weave a basket or weave a rug or anything, it takes time to do that.
Om du ska fläta en korg eller väva en matta eller något sånt, så tar det tid.
It would be much like the ladies who do their knitting today, you know.
Det påminner mycket om att sticka.
It takes a long time, doesn't it?
Det tar lång tid att sticka någonting.
And so you have to wait.
Så den tiden man använder, det är en tid man väntar.
And there's a special significance to this word.
Det här ordet har en speciell betydelse.
They that wait upon the Lord.
De som förbider Herren eller väntar på Herren.
God's will has always got to be first in our life.
För Guds vilja måste alltid komma först i våra liv.
And as we wait upon him.
Och när vi förbider honom, väntar på honom.
He is taking our will.
Då tar han tag i vår vilja.
And weaving it into his will.
Och fläta samman vår vilja med sin vilja.
Until our will becomes one with his will.
Ända tills vår vilja blir helt ett med hans vilja.
Or when that happens, you can go on with God.
Och när det sker, då kan du gå vidare med Gud.
Now, when it says renew your strength.
När det står att han ska förnya din kraft, ge dig nya krafter.
The best type of word there is the word exchange.
Då är det ett bättre ord för att förnya är att han byter ut.
It doesn't mean just to feel refreshed.
Så det bibelstället, det handlar då inte bara om att känna sig uppfräschad och återhämta sina krafter.
If I'm tired and I rest a while.
För om jag är trött och vilar lite.
Then my strength is renewed.
Då har jag återhämtat mig.
But it's not exchanged.
Men jag har inte bytt ut någonting.
This word carries with it the concept of exchanging something.
Men det ordet vi talar om här, det handlar om att byta ut någonting.
I give you something, you give me something.
Jag ger dig någonting och du ger mig någonting.
And so they that wait upon the Lord exchange strength.
Så de som förbider Herren, de byter kraft.
They that wait upon the Lord, we give unto him our strength and he gives unto us his strength.
Vi förbider Herren och då byter vi vår styrka. Vi ger honom vår kraft och han ger oss sin kraft.
When God took the children of Israel into the wilderness.
När Gud förde ut Israels barn i öknen.
That was a kind of spiritual boot camp.
Då var det som en
for the army, you know, where the training for the army. Okay.
När han förde dem ut i öknen, då var det som att vara ute på manöver.
And God knew what they were going to face in the promised land.
Gud visste vad de skulle ställa sig inför i löfteslandet.
God knew that there were 7 nations over there that were stronger than they were.
Gud visste att det fanns 7 olika folk i landet som var större och starkare än Israels barn.
Not only that, there was great walled cities.
Och det fanns också stora befästa städer.
And besides that, there were giants in the land.
Dessutom fanns det jättar i landet.
How many of you have got a promise in your life today?
Hur många av er här idag har något löfte?
Has God given you a promise about something?
Har Gud gett dig ett löfte om någonting?
A ministry, a calling or something if you
have God. En kallelse eller en gåva eller någonting.
Maybe a promise to save a loved one or something like that.
Kanske ett löfte om att någon anhörig eller någon kär vem ska bli frälst.
You have some kind of a vision in your life.
Eller du har fått någon vision.
Well, I'm going to tell you something about those promises.
Jag ska säga någonting om de löften som Gud har gett dig.
You're going to find the devil sitting right on top of them.
Du kommer få uppleva hur djävulen sätter sig på de löftena.
Whenever you come to the thing that God promised you.
Så snart du kommer till det som Gud har lovat dig.
You're going to have the largest fight of your spiritual life.
Så kommer du få uppleva den värsta kampen i ditt liv.
Well, glory to God.
Prisad vare Herren.
But you don't have to fight him in yourself.
Men du behöver inte slåss i egen kraft.
You don't have to resist the devil in yourself.
Du behöver inte stå emot djävulen i din egen styrka.
When you come against the devil in the Lord's strength.
När du går emot djävulen i Herrens kraft.
You can possess the land.
Då kan du också inta landet.
But if you try to possess it in your own strength.
Men om du försöker inta det i din egen kraft.
Then you're going to fail.
Då kommer du misslyckas.
In the book of Numbers,
i fjärde Mosebok,
13th chapter,
det 13:e kapitlet.
Whenever the spies had been in the land and come back,
när spejarna hade varit i landet och kom tillbaka.
Do you know what they said?
Vet du vad de sa då?
We are not strong enough to overcome this people.
Då sa de, vi är inte tillräckligt starka för att vinna över de här folken.
They didn't realize that's what God wanted them to understand to begin with.
De fattade inte att det var just det Gud ville att de skulle förstå.
That there's nothing wrong with saying God I can't.
Det är inget fel i att säga Gud jag kan inte.
As long as you add to it and say God I know you can.
Så länge du också samtidigt säger men Gud jag vet att du kan.
Otherwise we limit the Holy One of Israel.
För gör vi inte det tillägget så begränsar vi Israels helige.
Whenever we say we can't because of our own strength.
Så snart vi säger jag kan inte på grund av vår egen kraft.
Then you're forgetting God.
Då glömmer du Gud.
And God doesn't want you to do that.
Och Gud vill inte att du ska glömma honom.
He wants you to look at your problems and troubles in life in his strength.
Han vill att du ska se på dina problem och dina svårigheter i livet utifrån hans kraft.
And certainly not your own strength.
Självfallet inte utifrån din egen kraft.
So the Spirit of God begins to work within us.
Så börjar då den helige ande verka och arbeta i oss.
Everything that's been built on the sand has to come down.
Och allt det som vi har byggt på sanden måste rivas ner.
We built the right products on the wrong foundation.
Vi har byggt med det rätta materialet på fel grund.
So we have to dig down until we find the sand.
Sand?
The rock.
Thank you. Vi måste gräva så djupt så att vi kommer ner till berggrunden, klippan.
Appreciate Peter over here. He keeps the watch for me here.
Säger han uppskattar att jag håller koll på honom.
I'm trying to think about two or three sentences ahead and sometimes things slip through.
Ibland försöker jag tänka lite i förväg och så blandar jag ihop det.
But let me dwell for just a minute on the things that we have built.
Vi ska tänka efter lite grann på det vi har byggt.
We have this terrible, terrible thing that we do.
Vi har något fruktansvärt som vi håller på att göra.
As soon as we come to God,
så snart vi kommer till Gud,
we start trying to build our own spirituality.
Så börjar vi och försöker bygga vår egen andlighet.
And it is the concept of our own spirituality.
Och det vi har den här bilden av vår egen andlighet.
That is in the way of God.
Och den bilden, vår uppfattning om andlighet, står i vägen för Gud.
When we begin to think that we are spiritual.
När vi börjar tycka och tänka att vi är andliga.
Now you're looking at a fellow that knows exactly what he's talking about.
Och när du ser mig, jag sitter här. Så ser du en person som vet exakt vad det handlar om.
When the Lord began to deal with me about all of these things.
Därför att när Gud började ta itu med de här sakerna i mitt liv.
He was so kind to me.
Då var han så vänlig mot mig.
I don't want to give you the wrong idea about God.
Jag vill inte att du ska ha fel eller få fel uppfattning om Gud.
God loves you.
Gud älskar dig.
And he was so kind to me in these things.
Och när han tog itu med de här sakerna i mitt liv så gjorde han det på ett milt sätt.
In 1970,
God
was using me tremendously in the gifts of the Spirit.
Så använde Gud mig på ett enormt sätt i den heliga andes gåvor.
I didn't have a church, I was just preaching revivals.
Jag hade ingen församling då, utan jag reste runt och predikade och hade väckelsemöten.
And the revivals were getting bigger and bigger and bigger.
Det växte.
God was just doing so many things.
Gud gjorde många saker.
It wasn't anything to see God do miracle after miracle after miracle just like that.
Gud gjorde under och tecken och mirakler.
But the Lord visited me in 1970.
Men så 1970 så kom Herren till mig.
And he spoke to me one evening.
Och talade till mig.
He said, "Son, are you willing to lay everything on the altar that's in your life?"
Och han frågade mig: "Min son, är du villig att lägga allting på altaret?"
He said, "Are you willing to put your ministry on the altar?"
Är du villig att lägga din tjänst på altaret?
Now, I didn't understand that.
Jag förstod inte hur han kunde fråga så.
But he told me, "If you're willing."
Men Gud sa, om du är villig,
I've got something better for you.
Då har jag något bättre för dig.
Halleluja.
Halleluja.
I said, "Well, Lord."
Herre, sa jag.
If it's better, I want it.
Om det är bättre, då vill jag ha det.
And the Lord then spoke to me and told me where I would be in just a few days.
Och sen talade Herren till mig var jag skulle befinna mig några dagar senare.
Which was the answer to a vision he had given me 6 years before.
Och det var svaret och uppfyllandet av en vision han hade gett mig flera år tidigare.
God had shown me a church in a vision.
Därför att Gud hade visat mig en församling i en vision.
And I had looked for that church for 6 years because I knew I was supposed to come there.
Och under 6 års tid så hade jag sökt efter den församlingen för att jag visste att jag skulle dit.
Now, this was in the month of October that God spoke to me about putting everything on the altar.
Det var i oktober månad som Gud talade till mig om att lägga allting på altaret.
It was about 6 years later than after the vision.
Och 6 år senare, det var alltså 6 år efter jag hade fått visionen.
And the Lord spoke to me and said, "You will be at the church I showed you in the vision by January the 1st."
Och Herren sa att den 1 januari så kommer du att finna den församling som jag visade dig i visionen för 6 år sedan.
So I went on about my business.
Så jag fortsatte att jobba med det jag höll på med.
And I went to hold a revival.
Och jag hade väckelsemöten.
And this revival was in the exact same place where I'd had the vision.
Och den väckelsekampanjen, det var på samma plats som jag hade fått visionen.
6 years before, I had been holding revival in this church, and I had the vision while I was there.
6 år tidigare hade jag haft en väckelsekampanj i den församlingen, och där fick jag visionen.
Well, since I had been there,
efter det att jag hade lämnat platsen,
they had built a new church.
Så hade de byggt en ny kyrka.
1 year after I had the vision.
1 år efter min vision.
And when I went out there to the church,
och när jag kom tillbaka till kyrkan,
there was the church I had seen in the vision 6 years before.
Då var det den kyrka som jag hade sett.
The same color, exactly, everything the same.
Färgen, allting var exakt samma.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then the pastor said to me.
Och så sa pastorn till mig.
He said, "I'm leaving this church."
Jag ska lämna den här kyrkan.
He said, "Would you be interested in pastoring this church?"
Skulle du vara intresserad av att bli pastor här?
And I asked him, I said, "What day are you leaving?"
Och så frågade jag honom, vilken dag lämnar du?
He said, "Your first day will be January the 1st."
Han sa att du ska börja dina tjänsten 1 januari.
Exactly what the Spirit of God told me.
Och det var exakt vad den heliga ande hade sagt till mig.
Let me tell you one more thing. I didn't plan on this, but I'm going to share it with you.
Jag ska berätta en sak till. Det är inget som jag har planerat, men
in the vision 6 years before,
i visionen som jag hade 6 år tidigare,
the Lord had given me a picture.
Så gav Gud mig en bild.
of people with white robes on and no faces.
Och jag såg människor med vita kläder utan ansikte.
And I had tried to figure that out for years.
Och i åratal har jag försökt räkna ut vad det här betydde.
What it meant, you know.
Ja, betydelsen av det.
But I couldn't figure it out.
Men jag kunde inte begripa det.
So just after I took this church,
så strax efter att jag hade börjat min tjänst i församlingen,
another church called me.
Så fick jag ett samtal från en annan församling.
And asked me to come and be their pastor.
De ringde och bad, frågade om jag inte ville bli pastor i deras församling.
In the vision that I had had in 1965.
Men i visionen jag hade haft 1965.
As soon as I walked in the door of the church, there were two separate congregations.
Så i samma ögonblick jag kom in genom dörren, så såg jag två olika grupper.
And that's why the angel of the Lord had given me that picture.
Och det var därför Herrens ängel hade gett mig bilden.
Well, I was thinking about all of these things.
Jag funderade på allt detta.
And I said, Lord, did I move too quick? You know, I was confused.
Jag blev förvirrad av det här telefonsamtalet. Jag frågade Herren om jag hade varit för snabb i vändningarna.
And I began to pray about it.
Så jag började be över saken.
The phone rang.
Så ringde telefonen.
It was a woman in my church.
Det var en kvinna i min församling.
She worked at a store downtown.
Som arbetade i en affär nere i stan.
And she sounded like she was terrified.
Hon lät skräckslagen.
And she told me that she was having a vision.
Hon berättade om en syn som hon hade.
And I said, well, what are you seeing?
Så jag frågade vad det var hon såg.
And she said, it's the people of Columbus. That's where I live at.
Hon sa att hon såg människorna i Columbus. Det var där jag bodde.
She said they have white robes on and no faces.
Hon sa de har vita kläder och de har inga ansikten.
I'm telling you, the hair on my head just stood up.
Håret reste sig på huvudet på mig.
God had given me that in a vision 6 years before.
Det som hon såg, det hade Gud gett mig en vision 6 år tidigare.
As a sign.
Som ett tecken.
That I would know I was in the right place.
På att jag befann mig på rätt plats.
Now, Brother Potter, why did God go to all this trouble?
Brother Potter, kanske du frågar. Varför gjorde Gud sig allt detta besvär?
Because he knew if he didn't convince me I was supposed to be there.
Han visste att om han inte övertygade mig om att jag var på rätt plats,
that I would have left very quickly.
Så skulle jag ha lämnat ganska snabbt.
Just as soon as I took that church.
Så snart jag började min tjänst i den församlingen,
God started tearing down.
Så började Gud bryta ner.
And for 14 years God tore down.
Och under 14 års tid så höll Gud på med den här nedbrytningen.
For 14 years God pulled away everything that was precious to me.
Under 14 års tid så höll Gud på och han ryckte bort allt som var dyrbart för mig.
Every strength and every part of my ministry failed.
Varenda stark sida i min tjänst och varenda det jag tyckte jag kunde misslyckades.
Now it doesn't take God that long with most people.
För de flesta människor behöver Gud inte arbeta så många år med.
Most people just build a house on the sand.
De flesta människor de bygger bara ett hus på sanden.
I'd built a whole castle on the sand.
Men jag hade byggt upp ett helt slott på sanden.
And I'd been a long time building that castle.
Och jag hade hållit på i många år med att bygga det där slottet.
And God had to tear it all down.
Och Gud var tvungen att riva ner alltihopa.
I want you to understand something today.
Jag vill att du ska förstå någonting idag.
I hear preachers preaching sometimes and giving us the wrong idea.
Jag hör predikanter förkunna ibland på ett sätt som gör att vi får fel uppfattning.
Like they've never had a problem in their Christian life.
När de predikar så framstår de som människor som aldrig haft ett enda problem i sitt liv.
They've always walked in the victory all their Christian life.
Man får uppfattningen att de alltid har dragit fram i segertåg och lever i ständig seger i sitt kristna liv.
It's not true.
Och det är inte sant.
Every one of us fail. Every one of us hurt.
Varenda en av oss misslyckas och varenda en av oss har sår.
I want you to understand that I have failed and I have hurt.
Jag vill att du ska förstå det att jag har misslyckats och jag har blivit sårad.
But it was always in those failures that God met me.
Men det var alltid mina misslyckanden som Gud mötte mig.
Should I say it again?
Ska jag upprepa detta?
It was always when I failed that God met me.
Det var alltid när jag misslyckades som Gud mötte mig.
That was completely the opposite of my concept.
Och detta var raka motsatsen till min uppfattning.
I want you to understand something this afternoon.
Och jag vill att du ska förstå någonting i eftermiddag.
There's a lot of talk about faith today.
Det talas mycket om tro i våra dagar.
But did you know that unbelief is the product of your own strength?
Men visste du att otro, det är resultatet av din egen kraft?
And faith is a product of your weakness.
Och tro, det är produceras av dina svagheter.
We've always thought as faith is as you know some strong thing.
Vi har tänkt alltid på tro som något starkt.
But faith is a product of our weakness.
Men tro, det är någonting som produceras av våra svagheter.
It is not born of our strength but our weakness.
Tro föds inte ur vår styrka utan ur vår svaghet.
As long as I feel like I can do the thing that needs to be done, I'm going to do it.
För det är så här att så länge jag tycker mig ha kraft nog att uträtta något, så gör jag det också.
So that's why God brings a wilderness to our spiritual life.
Det är därför Gud kommer in i vårt andliga liv med en hel öken.
It is in this wilderness that God has to confront us.
Och det är i den öknen som Gud konfronterar oss.
And make us understand that we can't resist things in our own strength.
Och Gud låter oss komma till insikt om att vi inte kan stå emot saker i vår egen kraft.
That we're going to have to trust wholly and solely in him.
Utan att vi måste helt och hållet förtrösta på honom.
I'm going to tell you if you make this journey you're going to have to learn to trust in him.
Om du hänger med på den här resan, den här vandringen, så kommer du få lära dig att förtrösta helt på honom.
I don't mean just to save you either.
Och då menar jag inte bara tillräckligt för att du ska bli frälst.
I'm talking about the walk of your Christian life.
Utan jag talar om din vandring som kristen.
You're going to have to learn to trust him every day, every hour of your life.
Du måste lära dig att varje dag, varje timme förtrösta.
And understand what he's really doing in your life.
Och komma till insikt om vad Gud verkligen håller på att göra i ditt liv.
I shared with you how the Lord broke my strength.
Jag delade med er och berättade om hur Gud bröt ner mina starka sidor.
And then he said to me that he quoted Matthew 5 and 3 to me.
Och jag delade hur han citerade Matteus 5:3.
5 and 3. Blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom.
Att saliga är de som är fattiga i anden för de hör himmelriket till.
Would you like to know what you're going to be when God gets finished with you?
Skulle du vilja veta vad du kommer att vara, hurdan du är när Gud är färdig med dig?
Would you like to know the qualities that God is bringing into your life?
Skulle du vilja veta vad det är för kvaliteter som Gud för in i ditt liv?
Then open your Bible to Matthew chapter 5.
Då ska du öppna din bibel, Matteus 5 kapitel.
I'm going to show you the work of the Holy Spirit.
Så ska jag visa dig den heliga andes verk.
We've already talked about verse 3.
Vi har redan talat om vers 3.
Blessed are the poor in spirit.
Saliga är de som är fattiga i anden.
Did you know that's the first work of the Holy Spirit?
Vet du att det är det första som den helige ande gör?
That's his first work in your life.
Det är det första han gör i ditt liv.
That's the first thing that he tries to bring in you.
Det är det första som han försöker åstadkomma i dig.
The word blessed.
Ordet salig, välsignad.
How many of you know what the word blessed means?
Hur många vet vad välsignelse betyder?
It means to be spiritually prosperous.
Det betyder att vara andligt framgångsrik.
Would you like to be spiritually prosperous?
Vill du bli andligt framgångsrik?
Then the first work of the Holy Spirit is poverty of spirit within you.
Då är det första den helige ande gör att verka fram andlig fattigdom i ditt liv.
And then Jesus said, "Blessed are they that mourn."
Sen så fortsatte Jesus och sa, saliga är de som sörjer.
Has anybody here ever fasted and prayed so they could mourn?
Har någon här fastat och bett för att kunna sörja?
No, we don't do that.
Nej, det är inget som vi ber och fastar för.
We fast and pray for faith.
Vi fastar och ber för att få tro.
And to cast out devils.
Och kunna driva ut demoner.
And do miracles.
Och för att kunna göra mirakler.
But Jesus said, "Blessed are they that mourn."
Men Jesus säger, saliga är de som sörjer.
For they shall be comforted.
För de ska bli tröstade.
Then he said, "Blessed are the meek."
Så fortsätter han och säger, saliga är de saktmodiga.
For they shall inherit the earth.
För de ska besitta jorden.
The next work of the Holy Spirit is to produce meekness within you.
Så att den helige ande fortsätter och så vill han verka fram saktmod i ditt liv.
I've got a whole series of tapes on just this one thing right here.
Och den här undervisningen som jag är inne på nu, det finns en hel kassettserie om det.
If you want to see what the Spirit of God is doing.
Men om du verkligen vill se vad den helige ande vill och kommer att göra i ditt liv.
Look at the beatitudes.
Då ska du läsa de här saligprisningarna.
That is the finished work of the Holy Spirit.
För detta är den helige andes fullbordade verk.
When the Holy Spirit finishes within you, you're going to have poverty of spirit.
När den helige ande är färdig med dig, då kommer du att vara fattig i anden.
And there's going to be a mourning of spirit within you.
Det kommer finnas en andlig sorg i ditt liv.
Whenever you begin to see the difference between your flesh and your spirit.
Så snart du börjar se skillnaden mellan ditt kött och din ande.
There's going to be an inward mourning within you.
Då kommer det att åstadkomma och väcka upp en andlig sorg i ditt liv.
You're going to mourn because of the flesh.
Du kommer att sörja över köttet.
You're going to weep because of the flesh.
Du kommer att gråta över köttet.
You're going to fall on your face before God and moan and groan.
Du kommer att falla på ditt ansikte inför Herren och ha nöd.
And you're going to say, "God, I wish I was rid of this thing."
Och du kommer att säga, "Herre, jag önskar jag kunde bli fri från detta."
Because you're going to realize how much it stands in the way of God.
Därför att du kommer att inse hur mycket det hindrar och står i vägen för Gud.
You're going to realize just how much it keeps the Spirit of God from reaching through you.
Du kommer att förstå hur starkt det hindrar Guds ande från att flöda genom dig.
And you're going to mourn.
Och då kommer du att sörja.
Then when you begin to truly behold the Lord.
Och så när du börjar att verkligen skåda Herren, se honom.
There's going to come a true meekness in your life.
Då verkas det fram en sann saktmodighet i ditt liv.
Now, meekness may be a little different than most of us think of it.
Saktmod, det är förmodligen så att det är någonting annorlunda än vi vanligtvis tror.
Meekness is an absence of thinking about yourself.
Saktmod, det är avsaknaden av tankar på sig själv.
What happens when things in life happen to us? We think about ourselves first, don't we?
Vad gör vi när det händer något i våra liv? Vi tänker på oss själva först.
But when true meekness comes to our life.
Men när sant saktmod blir en del av vårt liv.
There is no seeking self glory.
Då finns det inget i oss som söker efter härlighet och ära för oss själva.
There is no putting of ourselves first.
Då sätter vi inte oss själva främst.
There is an absence of self.
Utan det finns en avsaknad av själviskhet.
Jesus said, "Blessed are they that hunger and thirst for righteousness."
Och Jesus fortsatte och sa, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.
When God has a finished work in your life.
När Gud får fullborda sitt verk i ditt liv.
Now these are the things that God is building.
Så är det de här sakerna som Gud bygger upp.
We've seen what he's tearing down.
Vi har tittat på vad det är han river ner.
But now these are the things that he's building.
Men det är de här sakerna han bygger upp.
There's a hunger and a thirst
for his righteousness.
En hunger och en törst efter hans rättfärdighet.
Even the thought of your own righteousness is repulsive.
Till och med tanken på din egen rättfärdighet är motbjudande.
He talks about merciful, pure in heart, peacemakers.
Han talar om barmhärtighet, renhjärtade, fridsamma.
This is a description of the person that God has finished with.
Det här är en beskrivning på en människa som Gud är färdig med.
If these things are in your life,
och de här kvaliteterna finns i ditt liv,
then Jesus Christ is going to be seen.
Då kommer Jesus Kristus att vara synlig.
He's going to be seen within you.
Då kommer han att vara synlig i dig.
He's going to be glorified within you.
Då kommer han att vara förhärligad i dig.
He's going to be honored within you.
Han kommer att vara ärad i dig.
And that's exactly what the Holy Spirit is after.
Det är exakt det som den helige ande är ute efter.
Quit trying to produce your own spirituality.
Sluta upp med att försöka åstadkomma din egen andlighet.
And begin to cooperate with the Holy Spirit.
Och börja samarbeta med den helige ande.
Quit trying to make yourself spiritual.
Sluta försöka göra dig själv andlig.
I don't know how much time I spent fasting and praying to make myself spiritual.
Jag vet inte hur mycket tid jag har använt för att fasta och be för att bli andlig.
I did all of that.
Jag har hållit på med det.
And I made myself spiritual.
Jag gjorde mig själv andlig.
But it wasn't spiritual that God wanted.
Men det var inte en andlighet som Gud ville ha.
God wanted me dead.
Utan Gud ville ha mig död.
He wanted that old life buried in Christ.
Han ville ha det gamla livet, att det skulle begravas med Kristus.
Amen.
Amen.
He wanted the new life of Christ to be seen within me.
Så ville han att det nya Kristuslivet skulle bli synligt i mig.
He wanted to make a reality in my life everything that Jesus died for.
Han ville att allt det Kristus dog för skulle förverkligas i mitt liv.
Galatians 2:20.
I Galaterbrevet 2:20.
Paul says I'm crucified in Christ.
Så säger Paulus att jag är korsfäst med Kristus.
Nevertheless I live.
Det är inte längre jag som lever, utan
yet it is not I that live, but Christ that liveth in me.
Det är Kristus som lever i mig.
Philippians 1:21.
Filipperbrevet 1:21.
Paul says, and for to me to live is Christ.
För mig att leva är Kristus.
I wish I could say that this afternoon.
Jag önskar att jag kunde säga det den här eftermiddagen.
I'm longing for the day that that testimony is mine.
Jag längtar efter den dag då det vittnesbördet är mitt.
And the Spirit of God is trying to produce it.
Och den helige ande arbetar på att frambringa detta i mitt liv.
And there's only one thing in the way.
Och det är bara en sak som står i vägen.
He's the fellow I look at in the morning when I shave.
Den där mannen jag tittar på varje morgon när jag rakar mig.
It's this old man.
Det är den gamla människan.
But God is working.
Men Gud håller på att arbeta.
And I thank him for it.
Och jag tackar honom för det.
For years we've had this wrong concept of spirituality.
Åratal så har vi gått på dagens med en felaktig uppfattning om andlighet.
We've thought that being spiritual was never making a mistake and never failing.
Vi har trott att andlighet, att vara andlig, det är att vara duktig och aldrig göra fel och aldrig göra misstag.
But the truth was we always failed, didn't we?
Men sanningen är att vi har misslyckats hela tiden.
We didn't want to admit it.
Vi vill inte gärna erkänna det.
And we went to church and pretended like it didn't happen.
Och vi har gått till kyrkan gång på gång och låtsas som ingenting har hänt.
But we always failed, didn't we?
Men vi har misslyckats, eller hur?
Somewhere, somehow.
Någonstans, någon gång.
But we never gained from that failure.
Men vi har inte dragit nytta av detta misslyckande, eller våra misslyckanden.
When God knocked the house down on the sand, we just built it up again.
Utan vad vi har gjort är att när Gud har rivit ner huset som vi byggt på sanden, så har vi byggt upp det igen.
We never learned.
Vi har inte lärt oss av våra misstag.
Dig down till you find the rock.
Sätt igång och gräv, och gräv så djupt att du kommer på klippan.
And let the Lord build you upon the rock.
Och så låt Herren bygga upp dig på klippan.
And then his life will be seen through you.
Så kommer då hans liv att bli synligt genom dig.
Now I know this is a little oversimplified today.
Jag vet att jag har gått lite långt med att förenkla idag.
But it is the principle that the Holy Spirit works in.
Men den här principen, det är den princip den helige ande arbetar efter.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
I want you to understand it.
Och jag vill att du ska förstå detta.
And when you see yourself missing God.
För att när du ser dig själv och when, ser hur du missar Gud.
When the storm takes your house down.
När stormen kommer och river ner det du har byggt.
Don't rebuild in that place.
Börja inte bygga på nytt på samma sätt på samma ställe.
Admit to God your failure.
Bekänn ditt misslyckande inför Gud.
Pour your heart out to God.
Utgjut ditt hjärta inför Gud.
Ask God to dig down and put you on the rock.
Och så be till Gud att han gräver så djupt att du kommer ända ner till klippan.
And realize that that's the source of true faith.
Och så förstår du att där har du den sanna källan till sann tro.
You're going to begin to learn to trust the Lord in these things.
Så kan du börja lära dig att förtrösta på Herren när det gäller detta.
I am giving you the benefit of a lot of hard knocks in my life.
Du kan genom det jag delar dra nytta av en massa misstag som jag har gått igenom.
Now you can hear what I'm saying today.
För du kan lyssna till det jag berättar och delar här idag.
And use these things for road signs in your spiritual life.
Ta det till dig och använda detta som vägmärken i ditt andliga liv.
Or you can go on the way you've gone on for years.
Eller också kan du fortsätta och vandra på samma sätt som du har vandrat i åratal.
And never grow spiritually.
Och aldrig växa andligt.
God wants you to grow.
Men Gud vill att du ska växa.
As you grow, Christ can be seen in you.
Och när du växer så kan Kristus ses i dig.
The greatest moment in my spiritual life.
Det största ögonblicket i mitt andliga liv.
Was the day that I recognized Jesus inside of me.
Det var när jag upptäckte och kände igen Jesus i mig.
It was fantastic.
Det var fantastiskt.
You know, we'd all like to see the Lord, wouldn't we?
Vi skulle allesammans vilja se Herren, eller hur?
If he were just to appear here right now.
Vi skulle vilja att han kom här och stod här så vi kunde se honom.
So wonderful, wouldn't it?
Det skulle vara så underbart.
But the greatest day of my spiritual life.
Men det största ögonblicket i mitt andliga liv.
Was one day I recognized him working in me.
Det var en dag när jag upptäckte att han verkade i mig.
I seen him loving somebody through me.
Jag sett honom älska någon genom mig.
And I knew it wasn't me.
Och jag visste att det var inte jag.
I was positive it wasn't me.
Jag var övertygad om att det inte var jag.
I knew it was him.
Jag visste att det var han.
And I said, there he is.
Och då sa jag att där är han ju.
Hallelujah. And I rejoiced in the Lord.
Och jag fröjdade mig i Herren.
There are many people that run away from the work of the cross in their life.
Många människor flyr korsets verk i sitt liv.
Because they have no understanding of the joy of God that's released in your life by it.
Därför att de fattar inte vilken glädje som följer på det verk som korset uträttar i deras liv.
You see, the cross is never the end of everything.
Du förstår, korset, det är inte alltings slutstation.
The cross is always a beginning.
Korset är alltings början.
You're looking at it the wrong way.
Du ser på det från fel håll.
The cross is not an end but a beginning.
Korset är inget bedrövligt slut utan det är början.
For everywhere the cross works, he lives.
Därför att var helst korset verkar, där lever han.
And where the Lord lives, there is joy.
Och där Herren lever, där finns glädje.
There is peace.
Där finns det frid.
There is the kingdom of God manifested.
Där är Guds rike manifesterat.
And it's something you have to experience.
Och det här är någonting du måste uppleva.
Hallelujah.
Hallelujah.
It's something you have to experience in your life.
Det är någonting du måste uppleva i ditt liv.
Listen, I've been there.
Lyssna här. Jag har upplevt detta.
And I know what happens.
Och jag vet vad som händer.
Everywhere God makes a cross.
Var helst Gud reser ett kors.
There's always a resurrection.
Finns det också uppståndelse.
Hallelujah.
Hallelujah.
And what he resurrects.
Och det han uppväcker.
Is always like himself.
är alltid likt honom själv.
It's always in his purpose, in his will.
Det är alltid på väg mot hans syfte, alltid i hans vilja.
Now I'm going to quit in just a second.
Bara någon sekund så ska jag avsluta.
But let me give you one illustration in stopping today.
Men som avslutning så ska jag ge dig en illustration.
God told Abraham, I want you to leave the land of the Chaldeans.
Gud sa till Abraham att han ville att Abraham skulle lämna Kaldéernas land.
That was a cross, wasn't it?
Det var ett kors för Abraham.
He had to surrender there.
Och han måste underkasta sig det korset.
What if God told you to leave your home?
Hur skulle det vara om Gud sa till dig att du skulle flytta dig från ditt hem?
And didn't even tell you where you were going.
Men han sa inte vart du skulle ta vägen.
Scripture said Abraham didn't know where he was going.
I skriften så står det att Abraham visste inte var han skulle ta vägen.
He was just following God.
Han följde bara Gud.
That would be a cross in your life, wouldn't it?
Om det hände så skulle det vara ett kors i ditt liv.
But what finally happened?
Men vad hände då till slut?
He left a little piece of ground somewhere.
Abraham, han lämnade en liten tomt.
And he inherited a country.
Och fick ärva ett helt land.
See what God does when he resurrects it.
Det här är en bild på vad Gud gör när han uppväcker.
When he takes what we give him and turn and puts his resurrection life into it. When he takes what we have given him on the cross and puts his resurrection life in it.
När Gud tar det som vi har gett honom, som han naglats fast vid korset, och så kommer han med sin uppståndelsekraft i detta.
He laid down a piece of ground, he gained a country.
Abraham offrade en tomt och han fick ett land.
God told him to circumcise himself and all the males in his family.
Gud sa till Abraham att han skulle omskära sig själv och allt manfolk i sin släkt.
And directly after the circumcision, God gave him the promised son.
Alldeles efter omskärelsen så gav Gud Abraham löftessonen.
Are you hearing me?
Hör du vad jag säger?
He cast away the flesh and he gained a flesh and blood son.
Han kastade bort köttet och han fick en son av kött och blod.
Then the day came that he put Isaac on the altar.
Så kom den dagen när han la Isak på altaret.
And what did he gain?
Vad fick han istället?
God said, "Now Abraham, I will make of Isaac a nation."
Gud sa, "Nu ska jag göra en nation, ett helt folk av Isak."
You never lose anything with God.
Med Gud kan du inte förlora någonting.
He just puts resurrection life into it.
Han bara kommer med sitt uppståndelseliv.
And it's much, much more than what we gave.
Och det är mycket mer än det vi ger.
He laid down a piece of ground, he gained a country.
Han offrade en tomt och han fick ett helt land.
He cast away a piece of flesh and he gained a flesh and blood son.
Han kastade bort en liten bit kött och han fick en livslevande son av kött och blod.
That he had always desired.
Som han alltid hade önskat.
When he put that son on the altar, he became a nation.
När han la sonen på altaret så blev han ett folk, en nation.
Read that promise there.
Läs om de löften som finns.
God said, "Now Abraham, I'm going to make of you a nation."
Gud sa till Abraham att nu ska jag göra en nation av dig, Abraham.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
That's what it means to come to the cross.
Det betyder att komma till korset.
Whatever God takes away,
vad helst Gud tar bort,
he puts his life into.
Så lägger han sitt liv i det.
His life begins to come.
Och så börjar hans liv bryta igenom.
And it becomes far greater than what it was.
Och så blir det mycket större än det var tidigare.
Amen. I don't have time to preach on that today.
Jag har inte tid att predika över det idag.
I told you I'd close and I'm going to.
Jag ska avsluta nu, det ska jag göra.
I know everybody wants to get out in the sunshine.
Jag vet att ni alla sammans längtar efter att komma ut i solskenet.
And have a fika.
Och ha lite fika.
You know, if Jesus had been born in Sweden.
Vet ni, om Jesus hade fötts i Sverige.
At the wedding feast, you know what he would have done?
Vet ni vad han skulle gjort vid bröllopet? Det stod bröllopet i Kana, va?
He would have turned water into coffee.
Då hade han förvandlat vatten till kaffe.
The Lord bless you.
Herren välsigne dig.
Amen. Praise
Amen.
God. Let's do it in this evening service.
We do it in the evening service.
Okay. Praise the Lord.
Go ahead. Vi ska göra det ikväll.